Tusen tack för introduktionen. Vart är samhället på väg? Gamla och nya konflikter. Som vi hörde här så, ja, jag sa innan att jag behöver ingen mikrofon för jag föreläste i Lund idag för 250 personer utan mikrofon. Så jag tänkte då klarar jag den här gruppen också. Men är det så att ni tycker att jag börjar tala alldeles för tyst så är ni den första i mitt liv som säger det. För jag brukar få motsatt kritik nämligen i olika sammanhang. Men då får ni hemskt gärna säga ifrån så är det ju också en ovanlig feedback. Som introduktionen antydde så har jag förberett tre stycken teman här. De knyts samman av ett samtal som Mårten och jag hade och som är refererat i denna, till del i alla fall, i denna tidskrift. Och som också finns att lyssna på som podd. Så vill man liksom höra mig och även Dr. Sager prata mer om de här temana som jag och vi ska prata om idag, så får man gärna leta upp det poddavsnittet. Där har vi nog ett lite annat perspektiv tror jag, för att samtalet och samhället är alltid på väg någonstans. Och det jag tyckte var intressant att prata med Mårten om i mars förra året eller någonting, det har jag då åtminstone i mitt eget huvud tagit några steg ifrån och gått vidare till andra idéer nu. Så att det händer alltid någonting nytt och jag är ytterligt tacksam att få lov att komma hit och prata med er och höra era tankar om saker och ting. För det är ett ganska ovanligt upplägg att få slänga ur sig lite mer eller mindre förberedda sociologiska idéer om saker och ting och sen höra till största delen vilt främmande människors reflektion om det. Så det ser jag mycket fram emot. Jag är sociolog, men jag jobbar på en ekonomihögskola och jag har också bakgrund inom vetenskapsteori. Hej hopp! Så det är mycket tvära kast. Det skulle man ju kunna tolka som att jag är intresserad av det mesta, vilket jag också är. Men jag är huvudsakligen sociolog och det som jag har ägnat mig åt skulle jag säga de senaste 10 åren ungefär, det är att på olika sätt försöka förstå ungefär vart samhället är på väg. Men inte så mycket genom att försöka spå framtiden, för det tycker jag nog är lönlöst. Det kanske vi tycker allihopa, utan snarare att försöka hitta nycklar till detta i det förflutna. Och olika teoretiska sätt att förstå det förflutna. Det kommer bli ganska teoretiskt idag, för det är det jag kan. Och då är det man får hantera när man bjuder in mig. Men jag har ju en god vän här på första paket som jag liksom har sagt till redan från början att avbryta om det är någonting som är helt knäppt som jag säger som ingen kommer förstå. Det gäller faktiskt er allihopa, även om jag respekterar om ni inte liksom tar er samma friheter som en gammal kompis. Så måste ni ju liksom inte, men är det någonting som ni tycker att det där verkar jättekonstigt så, eller har jag aldrig hört förr, eller det där språkbruket lämpar sig säkert bra på en föreläsning vid Lunds universitet, men nu är vi i ett annat sammanhang, så var snäll och förklara mer, så går det jättebra att påpeka det. Jag är alltså besjälad av att försöka förstå hur historien formar oss, det vill säga den formbara människan, men också hur vi som människor bryter oss loss från den, bryter oss loss från de strukturer som omger oss, kultur och så vidare, och skapar nya saker. För det gör vi ju hela tiden, både som samhälle och som individ. Man skulle kunna säga att det här är sociologins, för den som inte vet vad sociologi är, så skulle jag åtminstone vilja sammanfatta det som att sociologi är egentligen ett systematiskt sätt att försöka hitta lösningar på det eviga problemet. Vad är det som formar vad? Är det individen som bestämmer hur samhället ska se ut eller är det samhället som kontrollerar hur individen har det i sin tillvaro? Och svaret är naturligtvis både och. Och det är det som är så spännande. Och detta sker i olika växelvisa processer och går att spåra långt bak i tiden. Och så. Detta tycker jag är jättekul att gräva i. Helst med ett teoretiskt anslag då. Som sagt, jag har tre teman och jag ska strax gå direkt in på det första. Inte alls direkt. Det blir lite historielektioner. Förhoppningsvis inte för långa. Hela poängen med detta är ju då att försöka se om de sociologiska perspektiv jag har och kan ge på historien kan lära oss och er någonting. Om det är så att ni inte håller med om någon tolkning jag gör så är det egentligen bara bra. För att som vi hörde i introduktionen så vet vi inte vart samtalet kommer att ta vägen. Det var en enkel felsägning att göra. Ju mer saker och ting ger upphov till diskussion, dess bättre. Så det är därmed inte sagt att jag ska försöka vara medvetet provokativ. Det är jag i vissa sammanhang inte så mycket idag. Men om ni reagerar så är det bara bra. Nu talade jag ganska länge i introduktion här och jag kommer att tala lite längre också kanske om första temat och så blir lite kortare senare därför att mycket blir sagt i början som vi sen också kan återknyta till när vi kommer till tema 2 och 3 här. Det står allra överst frihet och disciplin. Jag skulle gärna vilja kalla detta för mantel och bur. Det finns nämligen en sociolog som ligger mig varmt om hjärtat som ni säkert har hört talas om som heter Max Weber. Och som skrev i den berömda boken Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Så skriver han i slutet om det moderna samhället som en skyddande mantel. Det vill säga en metafor för hur tryggt och bekvämt livet är under moderniteten jämfört med förmodern tid. Han menar då naturligtvis sådana saker som ordentliga hus att bo i och livsmedelsförsörjning som är systematisk så att man liksom inte behöver kämpa, slita på åkern i sitt anletes svett bara för att få mat för dagen och bildning och förkovran och utbildning och kommunikation och allt möjligt som det moderna samhället så att säga gett oss. Att detta är, för att inte tala om modern medicin och annat som gör oss friskare och så. Men, så skriver han, ur manteln lät ödet göra ett stålhårt hölje. Detta översattes till engelska med iron cage och senare till svenska med järnbur. Och det har ni möjligen hört talas om. Så på svenska så brukar översättningen lyda ur manteln lät ödet göra en järnbur. Och med detta visar Weber att alla de möjligheter, emancipation kan man ju kalla det med ett litet svårt ord, alltså alla de friheter och den trygghet som det moderna samhället ger oss, är vi människor också väldigt snabba att göra om till ett fängelse, en järnbur. Vi låser in oss själva i strukturer. Må det vara arbetslivet, det må vara konsumtion, det må vara andra strukturer som gör att vi inte i alla fall är så fria och lyckliga som det moderna samhället kanske borde göra oss. Och detta försöker jag sammanfatta i de två begreppen frihet och disciplin. Det har andra sociologer också gjort. Och detta är, skulle man kunna säga, liksom själva kärnan i det som man brukar som sociolog kalla för det moderna samhället. Alla de saker som hände efter slutet av 1700-talet, industriella revolutionen, politiska revolutioner som gav rösträtt och medborgerliga rättigheter och så vidare, tekniska framsteg, social och ekonomisk utveckling, så småningom riktig demokrati och så vidare. Allt detta ger oss friheter som människor som vi inte kunde drömma om bara några 100 år tillbaka i tiden. Men de disciplinerar oss också. Med demokratin kommer en byråkrati i staten. Med möjligheten till utbildning kommer också nödvändigheten att gå upp på morgonen när väckarklockan ringer och infinna sig vid vissa tidpunkter och så vidare. Arbetslivet ger oss naturligtvis en lön och ett sammanhang, men det är också, vi måste också göra som chefen säger. För att ta lite triviala exempel på detta. Det är alltså inte frågan om frihet i liksom någon sån här bara spontan mening och disciplin i att någon säger till en vad man ska göra, utan det är också en känsla och någonting mycket mer subtilt av att leva i det moderna samhället, att vi är väldigt fria men vi är också väldigt disciplinerade. Vi är inordnade i de här systemen och strukturerna och det förefaller vara så att de två går hand i hand. Under modernitetens utveckling, om vi tänker oss från slutet av 1700-talet, franska revolutionen, amerikanska revolutionen, de industriella revolutionerna som då följde, så fick ju samhällena i väst åtminstone de här medborgerliga fri- och rättigheterna och så vidare. Men så byggdes det samtidigt upp en ekonomi med kapitalistiska företag där arbetare utnyttjades. Det blev urbanisering på grund av att alltså människor flyttade till städerna. En massa social misär dök upp som inte fanns för på landsbygden så att säga. Vi blev befriade som mänsklighet från vissa strukturer. Vi kunde ge oss av ifrån familjen eller hembyn om vi inte kände för att bliva vid vår läst, som uttrycket säger, utan söka lycka på andra ställen. Men resultatet blev för de allra flesta människor under 1800-talet en inordning i en disciplinerande kraft. Det här ledde då så småningom till olika rörelser som ni säkert känner till, alltså främst arbetarrörelsen men också nya demokratirörelser som under 1900-talet då ledde fram till reformer av detta. Man skaffade sociala rättigheter vid sidan av demokratiska rättigheter. Det finns teoretiker från den tiden som pratar om att för att demokratin ska kunna byggas ut på riktigt så måste man också ge människor materiella förutsättningar att kunna delta i den. Det räcker inte att säga att du har rösträtt, utan man måste också ha mat för dagen och vissa trygghetsbehov uppfyllda för att överhuvudtaget kunna utöva de här rättigheterna i samhället och så. Men med detta kommer ju då en expanderande stat, en stat som ska ta hand om oss, en välfärdsstat, men som också så småningom börjar låsa in människor i byråkratiska strukturer och så vidare. Jag är lite osäker på hur mycket ni kan om den här 1900-talshistorien och så, men man kan ju säga att även om välfärdsstaten och så att säga den industrialismens fulla utbyggnad under 1900-talet ledde till en kraftigt höjd materiell standard för många, många människor. För de allra flesta i väst, så innebär det också någonting som av vissa debattörer kallades för den hjärtlösa välfärdsstaten. Man ersatte ju många mellanmänskliga spontana relationer av omtanke och empati och så med grå byråkrati som så att säga skulle lösa människors problem åt dem och så vidare. Och detta ledde då föga förvånande till att vi ungefär för 50 år sedan fick en motreaktion på det. När en ny generation människor inte riktigt ville ordna in sig i alla de normerna som hade byggts upp inom det som kallas för massamhället, utan sökte alternativ till det och ville den gröna vågen och feminismen och pacifismen, protesterna mot Vietnamkriget, alla de här sakerna. Det lustiga med den utvecklingen är ju att fast det fanns en enorm moralisk kreativitet i de där rörelserna. Man sökte sig till mer ekologiska sätt att förhålla sig till naturen, pacifismen, man arbetade för jämställdhet och så vidare. Så tycks det vara så att under decennierna som följde så vände man alla dessa idéer om allting som man förväntade sig av livet till någon slags krav på samhällets institutioner. Det vill säga att när då den så kallade 68-generationen växer upp och bildar familj så faller de liksom in i en trygg medelklasstillvaro och kommer ut på arbetsmarknaden, men de har kvar sina ideal om att livet ska minsann vara rättvist och vi ska inte ha miljöförstöring och vi ska inte bedriva orättfärdiga krig överallt. Men istället för att så att säga forma en sådan värld själva så bör man ställa krav på samhället att ordna det åt dem. Det här utvecklar jag i en kommande bok mycket, mycket mer i detalj. Så om ni tycker att jag springer liksom snabbt fram här så är det för att jag ska hinna. Men detta kan vi då förstå ytterligare en gång i. Man söker en annan värld, man söker ett annat liv, en annan frihet. Men det man hamnar i är en disciplinerande struktur. Därför att när en ung generation som blir lite äldre börjar ställa den typen av krav på samhällets institutioner så svarar samhällets institutioner med det som den kan, nämligen mer av samma. Mer regelverk, mer granskningar, riskanalyser, utvärderingar, ytterligare lagstiftning. Det visar sig vara farligt med kärnkraft, ja då måste vi kontrollera kärnkraften. Det visar sig finnas en massa bekämpningsmedel, då tillför vi lagstiftning för att undvika att dessa bekämpningsmedel sprids i naturen. Det är naturligtvis bra, i varje enskilt fall ligger det goda intentioner bakom. Men resultatet blir ju ett monster av reglering, lagstiftning och så vidare. Nu har jag sprungit igenom en historisk utveckling här med sociologiska verktyg väldigt snabbt. Slutsatsen av detta, jag hoppas att ni hängde med något sånär i det jag försökte förklara, var liksom en hela tiden denna slitningen mellan frihet och disciplin eller mellan mantel och bur. Det vill säga, trots att vi under moderniteten hela tiden tycks skapa oss fler och fler verktyg för vår egen lycka. Vi lyfter oss själva ur fattigdom, vi bygger ut utbildningen, fler och fler får gå på universitet, fler och fler får lov att ta del av alla möjliga saker. Kvinnor inte minst kommer ut på arbetsmarknaden, jämställdheten blomstrar och så vidare. Så lyckas vi hela tiden också etablera inom ramen för detta nya strukturer som vi känner oss inlåsta i, som begränsar oss på olika sätt. Manteln borde ge oss möjligheter till massa förkovran och en massa frihet och lycka. Den gör det för all del, men den tycks hela tiden komma med det Weber kallar att manteln genom ödet smids till en järnbur. Detta leder då fram till två frågor som jag tänkte att vi nu, jag tror att upplägget är så att ni ska diskutera i smågrupper och sen tar vi det gemensamt. Mot bakgrund av det jag har sagt så finns två frågor. Det första är, hur kan vi då, känner ni igen er något sånär, kan man formulera det på ett sätt, i min beskrivning. Det vill säga, Hur kan vi lära oss av den moderna historien? Av dualiteten mellan frihet och disciplin för att förstå vår egen situation idag? Det är fråga. Skriver du upp den?
Ja.
Utmärkt. Ja, du kan sammanfatta det, men känner du ni igen er? Det är jättebra.
Så.
Fråga två. Hur kan det komma sig att vi ständigt hittar på nya sätt att disciplinera oss själva? Administrativt och tekniskt skulle man kunna säga. När upplysningen och utvecklingen egentligen borde ge oss större möjligheter till frihet. Hur sammanfattar vi det, Mårten?
Varför
järnburen?
Varför skapar vi hela tiden järnburen?
Ja.
Och då syftar du på... Syftar du på det individuellt eller syftar du på det liksom på samhällelig nivå?
Jag tänker att det är nästan samma sak i det här sammanhanget.
För det måste inte vara samma sak.
Nej.
Man kan ju liksom se på de här strukturerna för olika regelgrejer. Sen kan man ju själv, det är inte säkert man själv bygger upp några sådana strukturer.
Nej, okej, men då är det på samhällsnivå. Jag trodde nämligen att du skulle säga nu att det är en sak att etablera dem på samhällsnivå, men sen så kan vi då som enskilda människor välja att följa dem eller inte. Och det är ju lite grann det som är poängen, att det kan vi ju inte. Vi kan ju inte välja helt själva vilka delar av samhället som vi deltar i. Utan vill vi gå på ett seminarium eller en föreläsning på universitetet för att lära oss någonting, så får vi ju infinna oss vid en viss tid. Och kanske traska genom snöslasket för att komma dit. Vilket inte är så behagligt. Så den är dualiteten hela tiden, så att säga.
Ja, och ännu mer, men också tänker jag på de här liksom, bank-ID. Det är ju helt fantastiskt. Men det är också så, om du har bytt mobil och bank-ID.
Det som jag kanske förklarade lite dåligt när det gäller just det här med moderniteten och vad är det som är specifikt med det moderna samhällets bur då, om vi använder det begreppet, är ju att om vi generaliserar grovt och tänker oss det förmoderna samhället, alltså samhället innan moderniteten och sen det moderna samhället, så karaktäriseras de ju då av att det förmoderna samhället, då levde ju de allra flesta människor, flyttade sig aldrig någonsin längre än möjligen till grannbyn. Det vill säga man hade väldigt, väldigt mycket kunskap om sin absoluta närmiljö och den var väldigt användbar. Idag så är vi ju beroende av liksom en abstraktionsnivå i alla dessa system då. Och det som då möjligen är skillnaden. Man kan naturligtvis, som du var inne på, tänka sig att det var ju oerhört begränsande att leva så under förmodern tid. Jag skulle inte vilja byta. Verkligen inte alltså. Verkligen inte. Men skillnaden är liksom att den känslan av, och nu kommer ett annat sånt här lite svårt begrepp, den känslan av alienering som människor kan känna idag. Det vill säga att man känner ett främmandeskap inför strukturer. Den saknades nog då. Det tror jag inte att människor kände inför, och det är inte säkert heller, och det blir lite lustigt att prata om på ett sätt, men det är inte säkert heller att man kände sig så begränsad, för man kände ju inget annat. Det är ju någonting i det här med att det moderna samhället liksom öppnar alla dessa möjligheter som också är stressande kanske och så, va? Men också alla dessa abstrakta saker, alla dessa system som man är beroende av, som man inte förstår och som man inte kan kontrollera och så vidare. Det är ju mycket där det ligger liksom. Sen tror jag att du har helt rätt i detta, att det är ju liksom märkligt att föreställa sig en tillvaro som är helt och hållet fri, där det inte finns någon struktur. Jag tänker att vi nog kommer in på det snart. Jag ska strax gå över på tema två här, jag har till och med ritat lite grann inför det. Men jag vill höra om finns någon mer fråga eller synpunkt innan dess som vi kan ta med oss. En sak som alltid har stört mig lite grann med det där citatet jag sa från Weber ursprungligen, det här med att ödet lät göra en bur av manteln. Så jag har alltid tänkt att han borde ha skrivit att människan lät göra en bur av manteln. För vi kan inte bara, vadå ödet liksom? Vi kan inte frånsäga oss ansvar för att ha konstruerat det här samhället. Det har vi ju gjort allihopa. Och jag tror att det delvis har att göra med det du är inne på där, att det finns ju en säkert helt naturlig och säkert också väldigt nyttig vilja till att ruta in livet, om inte annat så av trygghetsskäl. Och vanor ingår väl i det, tänker jag. Men det är väldigt bra att du tog upp det, för jag tror att det leder över på ett rätt bra sätt faktiskt till nästa tema här, och kanske det tredje också. För att om jag ska försöka att flytta detta nu lite grann från den här väldigt övergripande samhällsnivån, abstrakta nivån, och till lite mer konkreta, lite mer individuellt kanske, eller åtminstone på något mer konkret nivå. Jag har kallat detta för behov och självförverkligande, därför att jag var inne på för en stund sedan när jag pratade om det här med vad som hände i och med 60-talets sociala rörelser och den liksom förändringen av samhället, de protester mot strukturer och så som skedde då och vad det sen mynnade ut i. Och det finns väldigt duktiga socialantropologer och etnologer och så där som har gjort de här mätningarna av människors värderingar runt om i världen ända sedan 70-talet. The World Value Survey har ni möjligen hört talas om, och de har en sån här jättehäftig karta där man kan se att Sverige liksom är så här långt upp i ena hörnet. Och så. Det är kul i sig, men det var inte det jag tänkte att vi skulle prata om nu. Men han som heter Ronald Engelhardt som grundade det, han gjorde redan på 70-talet intervjuade och gjorde enkäter bland unga människor då. Och han, någonting som han fann, som var, han menade, första gången det inträffade i historien, det var att han hade framför sig en uppväxande generation som inte behövde bry sig om att utkämpa grundläggande strider för tak över huvudet och mat för dagen och att inte bli ihjälslagen i ett världskrig. Det vill säga, här fanns en hel generation som var född efter andra världskriget, som blev vuxna på 60-talet. Som dessutom fick tillgång till universitetsutbildning och en hel del andra privilegier i samhället i 20-årsåldern. Och som dessutom så fanns det en massa ny populärkultur och annat som, och för all del droger och annat sånt som också kom med i bilden, och Beatles och jag vet inte allt. Och så. Och detta liksom skapade då, identifierade Engelhardt, en slags perfekt storm av en helt annan syn på mänskliga behov och det som han kallar för självförverkligande. Och detta kopplar då Engelhardt samman med någonting som heter Maslows hierarchy of needs. Ofta kallas det för Maslows behovstrappa, och den har ni säkert stött på i något sammanhang. Det pratas om i många olika sammanhang. Den är ju framförallt en, ursprungligen är det i Abraham Maslows artikel som jag tror är på, från 40-talet, så pratar han om det i termer av mänsklig motivation. Det vill säga, det är motivationsteori. Om man ska motivera någon att göra någonting så behöver man börja i en viss ände. Och då menade han att man måste först tillfredsställa fysiska behov, det vill säga tak över huvudet, mat för dagen, sömn och så vidare. Sen trygghet. I en lite mer djupare bemärkelse, att man känner sig fysiskt och socialt trygg. Kärlek, och sen så småningom självhävdelse och sen självförverkligande. Så att man kan alltså inte, en hungrig person kan inte motiveras av att man säger, men om du gör det här så kommer du ha så kul under tiden. Ge dem ett mål mat först, så att säga. Det var i den kontexten den här teorin kom fram. Men den var då så slagkraftig, kan man säga, så den har då använts i andra sammanhang. Och bland annat då när det gäller liksom att kategorisera olika människors inställning till vad förväntar man sig av livet och tillvaron. Och då menar Engelhardt att alla människor innan the baby boomer-generationen, som den brukar kallas, de som föddes alltså i slutet på 40-talet, mina föräldrar bland annat, alla generationer innan den var tvungna att börja här. De var tvungna att arbeta mycket hårt för att försörja sig själva och sin familj. Och se till så att de levde i ett samhälle och bidrog till att ett samhälle som är tryggt. Alltså många av de människorna omedelbart innan, mina far- och morföräldrar då, för att tala väldigt konkret, de var ju barn när kvinnor fick rösträtt till exempel. De var med om att nazismen besegrades i Europa. De var ju med om stora hot mot hela mänskligheten. Men babyboomer-generationen, de började här någonstans ungefär. För dem så var de fysiska behoven och tryggheten redan uppfyllda i väst. Kärlek fick de i någon mån fortfarande då, redan av sina föräldrar och så. Så att någonstans här är det den första generationen som börjar här i den här behovshierarkin. Och då skriver ju Maslow redan 1943 att när man väl tar sig hit upp så har man inget val. Det vill säga, självförverkligande, självhävdelse och självförverkligande fungerar på så sätt psykologiskt att det en människa kan göra måste hon göra. Har hon en viss talang och ett visst intresse så kommer hon inte kunna låta bli och utforska och utveckla den. Och då Engelhardt och hans studier av den här generationen menar då att när man börjar på ett högre plan i behovshierarkin, så inte bara är det då så att man snabbare redan i tonåren hamnar i ett självförverkligande behov. Det är också så att det är lätt att glömma allting som har skapats innan dess. Detta är en av förklaringarna till det jag pratade om tidigare med den utvecklingen som skedde sen. Det vill säga att man liksom började kanalisera alla dessa alternativa idéer om andra livsstilar. Ni vet, miljörörelsen, jämställdhet, pacifism och så vidare. I krav på omgivningen att tillfredsställa dessa behov. Det tar ju tid för den typen av förändringar att sätta sig. Så att det var inte någonting som visade sig redan på 70-talet, utan saker och ting ändras mycket långsammare. Men det finns ett argument att göra att effekterna av denna förändring är någonting som vi har sett nu de senaste 20-30 åren. I en extrem individualism som liksom är ängslig att inte få lov att vara självförverkligande. Som är ängslig inför risken att inte få lov att utvecklas precis så som man själv känner att man har rätt till. Det kanaliseras som sagt i ett kravställande på alla möjliga samhällsinstitutioner att bejaka nycker och intressen och ge en flera nya chanser. Jag kanske misslyckades i gymnasiet, men då ska minsann samhället ställa upp och ge mig en komvuxutbildning. För det har jag rätt till, för nu har jag nämligen kommit på att jag skulle vilja bli det ena eller det andra. Och så vidare. Nu är jag raljant igen. Så där fick du vad vi kallar för en ostensiv definition av raljant. Det vill säga jag använde ett exempel. Men detta föregicks ju av massamhället. Och vi vet ju också att massamhället, alltså dessa konformistiska normer och annat, det som skapade denna tillvaron, det är ju någonting som många gärna vill vara kvar i. Det finns ju också en nostalgi, ett längtande tillbaka till de sociala strukturerna, till sammanhangen som band oss samman. Fackföreningen, familjen, församlingen, företaget, arbetsplatsen, samvaron, en förorter där alla kände alla. Barnen kunde gå till skolan utan att korsa en bilväg. Man behövde inte göra något skolval därför att man fick ett brev på våren när man fyllde 7 år infinna dig på den här. Det fanns en trygghet i det. Och här finns en konflikt. Om vi talar om gamla och nya konflikter så är detta, skulle man kunna kalla, en gammal konflikt i ny skepnad. För ni som har huvudet på skaft, och det har ni allihopa, ni märker nu att jag är inne på någonting liknande igen här med frihet och disciplin. Det vill säga att den som söker det här självförverkligandet, som anser sig ha rätt till det och som anser sig att av samhället få bejakat vilka nycker som helst, den har också någon slags krav som innebär en struktur och ett sammanhang att vara i. Den förväntar sig som sagt av samhället och samhällets system och institutioner att leverera detta. Så där har vi liksom samma dubbelhet en gång till, fast i en ny skepnad, skulle jag vilja påstå. Det här leder oss nu fram till 2 nya frågor som jag tänkte att ni skulle få diskutera. Den första är: känner ni igen er? Utgå från Maslows hierarchy of needs. Tänk på lite grann på var befinner ni er? Hur mycket kontakt har ni? Ibland, om jag ska vara riktigt, riktigt raljant, jag tillåter mig att vara det. Ibland så får jag intrycket, och nu tittar jag inte specifikt på någon, men ibland får jag intrycket att det finns 20-åringar idag som hänger och dinglar i en trapets så långt ovanför Maslows behovstrappa att de liksom inte ens känner till att det finns många steg som man behöver ta, utan man är uppe där någonstans. Det är ju ingenting jag vill beskylla någon för, men vi kan ju gärna liksom reflektera över den här trappmodellen. Hur kan man relatera till den själv? Känner ni igen er i det? Finns det något liksom sätt att återknyta till de här? Finns det något värde i det? Är jag bara raljant här och börjar bli gammal och tycker att vi ska minsann visa respekt för de som gav oss den här tryggheten i samhället och så vidare? Eller är det någonting som är irrelevant idag? Det är min första fråga. Väldigt lång var den, men ni vet ungefär. Den andra: hur ska vi förstå den nya individualismen med hjälp av den samhällsutvecklingen som jag har skisserat de senaste 50 åren? Det vill säga, vi har höjt vår materiella standard, fortsatt att göra det. Och det som vi har fått är den här individuella sökandet efter självförverkligande. Och var i så fall finns sammanhangen som vi som människor tycks ändå behöva när allt kommer till kritan? Hörrni, jag har fått... Jag fick reda på nyss att nu är det dags för mig att avbryta er. Så det gör jag på direkt order och därför är det inte mitt fel att jag avbryter. Jag vill väldigt gärna höra om det finns några frågor eller några synpunkter som ni vill dela med oss allihopa. Och inte minst med mig, för att jag kunde ju för all del ha gått runt och tjuvlyssnat lite på er. Men jag vill inte det, för det brukar ändra liksom dynamiken i samtalet och så. Så därför är jag också lite nyfiken nu på vad ni har pratat om. Så ni kan väl dela med er av någon fråga eller någon reflektion om ni vill.
Vi ritade om och menade att kristen tro då, den här som ligger utanför den sekulära normen, där undervisar egentligen kristen tro och Bibeln och så vidare om att det är det här som är basen. Mm. Det är kärnan i vårt jag. Och när vi inte har det, och speciellt kärlek då till och med och från Gud, att när vi inte har det, då blir det så himla viktigt på fel sätt med de här andra sakerna. Ja, just det. När vi liksom riktar vår längtan efter detta, då hamnar vi i de här andra, och då är det lätt att ramla ner i avgrunden. Jag söker efter det här i Ingrids goda brownie med grädde. Om jag söker efter det här genom det, då kommer det liksom att gå fel.
Jag tror ju att det finns en del kärlek i de där browniesarna som Ingrid har gjort. För jag tolkar dem så.
Det ser jag inte
på. Bra. Min hustru bakar jättemycket och det gör hon för att jag tycker om kakor. Och är inte det kärlek så undrar jag alltså. Men det var en parentes, en liten gliring åt maten där. Men intressant, jag ser också fram emot, apropå gliringar, artikeln som heter Faith-based reconstruction of Maslow.
Den skriver vi tillsammans.
Det tar jag som en utmaning. Hörrni, vi har ett litet tema kvar och jag tänkte att hålla det mycket, mycket kort. Det står där, allt går så fort. Det finns en dimension av moderniteten som är lite spännande på det sättet att, och det, jag ska sammanfatta det här i en paradox. Under hela det moderna samhällets utveckling så har tekniken gjort saker och ting snabbare och snabbare. Effektivare och effektivare. Vi flyttar, transporter går fortare och över längre avstånd. Produktion och konsumtion och distribution går fortare. I stort sett alla verksamheter, oavsett om det är tillverkning eller om det är omsorg eller vad som helst, har liksom effektiviserats på olika sätt med olika hjälpmedel och så. Det här borde ju innebära att vi allihopa fick mer tid över till att pausa och reflektera och titta på stjärnorna eller vad det nu är man vill. Likväl så verkar det som att livet går i ett högre tempo hela tiden, att vi får mindre och mindre tid i alla fall. Trots alla dessa effektiviseringar som den då accelerationen borde innebära. Och jag hade en hel del liksom mer att klä dig i, men jag tänker att vi har redan liksom bombarderats med en massa koncept här nu och så. Den där går, tror jag, går att diskutera även utgående bara i den ganska rudimentära beskrivningen av det här paradoxala med att saker och ting går fortare och borde ge oss tid och utrymme. Men för att göra det lite mer konkret så har man ju under de senaste 100 åren genomfört arbetstidsförkortningar. Man pratar ju nu om 6 timmars arbetsdag och så, men det var inte, jag vet inte, kan det ha varit början på 70-talet som det lagstiftades som 40 timmars arbetsvecka kanske, någonting sånt. Men om man tittar på den utvecklingen, om hur mycket människor arbetar, så är den inte i närheten av proportionerlig till effektivitetsvinsterna som har gjorts under samma tid. Så det verkar finnas någonting som gör att vi liksom vill inte vara lediga. Vi vill inte pausa och reflektera, utan vi vill springa med i den här accelerationen. Och det tänkte jag att ni skulle reflektera lite grann över och se ifall det går att koppla det till de här sakerna vi har pratat om med modernitetens utveckling, med tvång, med frihet, med val och så vidare som vi var inne på lite tidigare. Det vill säga, hur kan det komma sig? Det här är den enda frågan nu. Hur kan det komma sig att vi tycks få allt mindre tid? Allt tycks gå snabbare hela tiden. När alla tekniska hjälpmedel och tidsvinster vi gör snarare borde ge oss mer fritid, mer lugn och ro, mindre stress. Bland annat att säkra den omedelbara överlevnaden och såna här saker.